Ja, efter värnplikten hade du lite diverse små gästspel på hemma på Beteby var du, och du var i Härsby på Lidingö har du berättat, och på Söderby innan du slog dig till ro på Husby.
Ja, första tiden efter värnplikten så var jag på Beteby, och då arbetade jag i jordbruket där, och min styvfar, han var väldigt bussig på det viset att man fick planera arbetena själv. Och vi rådgjorde alltid om vad som skulle göras, och sen fick man ta ansvaret och liksom göra finplaneringen själv. Och det var ju väldigt nyttigt. Det var en fin förberedelse för att bli egen företagare. Man fick lära sig vad det blev för följder utav vissa beslut och så vidare, och man fick och i första hand ägna sig åt sånt som verkligen lönade sig att arbeta med. Bland annat så högg vi skog och lite ved, och det mesta gick till ved. Vi sålde veden till folkhögskolan i Västerhaninge, och det var ganska mycket arbete med det där innan veden blev huggen och framkörd, och sen slutligen kördes den på vintern efter då till folkhögskolan och staplades upp där.
Det levereras alltså som meterved eller
Ja,
famved som man
som
sa.
famved, som man sa på den tiden. Och sen om det var behövdes pengar så fick man hjälpa till att planera vad man skulle kunna få in pengar lite hastigt på. Och jag kommer ihåg att min mor och jag, vi åkte ner till Dalarö och sålde på hotellet till exempel kunde man sälja en halv gris eller något liknande, och sen kunde man gräva upp så man hade några säckar potatis med sig om det var på sommaren, och det gick lätt att sälja allting där nere och få in kontanter när det behövdes. Det var ju ganska små affärer, men i alla fall det var ju väldigt lärorikt att hållas med sånt.
Ni hade aldrig torghandel på Dalarö?
Nej, inte regelbunden torghandel. Det hade vi inte.
Men det förekom?
Ja, det var ju alla lantbrukare uppikring här i Österhaninge. De hade ju mer eller mindre handel på Dalarö. Det var ju väldigt nära, och så var det ju, har det ju varit en väldigt säker köppublik där. Särskilt då längre tillbaka när de stora familjerna bodde kvar där nere som andra eller tredje generationen utav de ursprungliga Stockholmsfamiljerna som hade sina stora villor där.
Har du någon uppfattning om hur långt uppifrån landet man for till Dalarö och torgade?
Ja, inte gärna norr om kyrkbygden. Det var Det var ifrån, om vi räknar upp ifrån kyrkan och ner till Dalare, så var det ju huvudsakligen gårdarna efter Dalarevägen och sen den så kallade Österbygden då, Mörby och Vesby och så vidare. De var ju i första hand leverantörer. Och där det förekom ju allting, till och med svamp. Nämnde man Eriksson till exempel på Vesby, han var ju hela familjen där, de var riktiga svampexperter och de hade ju stadiga svampställen då i de stora skogarna och hagarna som fanns i kring där. På den tiden när djuren gick i hagarna så växte, var det ju mera svamp än vad det är nu. De hade ju sina fasta kunder. Och smultron och bäret och alla slag plockades och såldes där nere på torget. Mm. Sen då körde jag ju bilen och stadsresorna som jag talat om förut, som skedde med häst före 1923. De skedde ju med den här nyinköpta bilen då som gick och lastade en del på. Och då Havre, kom jag ihåg, körde jag direkt till dragonregementet som fanns kvar på den tiden. Låg där ute vid Djurgårdskanal där, vi, där det är Sjöfartsmuseum nu, tror jag.
Jaså.
Och det var ju trevligt att kunna åka in så där. Den där bilen hade vi stor glädje av, hela familjen. Jag tog körkort redan 1923. Det var ju 55 år sedan.
Ja.
Sen ja, så vi skjutsade ju bekanta ibland in till Stockholm.
Mm.
Hämtade ju en del varor till den stora familjen som var på den tiden när alla var hemma på gården.
Ja, de här tefårarna fick ofta göra ett hårt arbete på landsbygden.
Ja,
de här kombinerade.
De fyllde verkligen en stor uppgift.
Mm.
Sen kom jag, var jag på Härsby gård på Lidingö en höst, var tillfälligt arbete för en som den ordinarie bokhållaren där hade gjorde repetitionsmöte heter det väl. Och var det ju, sen körde jag traktor åt traktorerna började komma då i efter 1925 på de större gårdarna. Och då körde jag traktor tillfälligt ibland. Och då fick jag ju övning även med på att köra traktor.
Mm.
Bland annat kommer jag ihåg att jag var på Karlsvik och körde traktor och då fick jag se att det låg en runsten i hade ramlat på alldeles intill diket där på en åker som de anmälde då. Jag fick se att det var ett kors på den, så den tar väl stå rest nu.
Alltså, var det du som hittade stenen som står vid Lövhagen?
Nej, inte den stenen. Den här står i dalen bortåt på andra sidan vägen. I den där dalgången som ansluter till den här som går uppåt högsta.
Ja.
Fast den går ju ända bort dit förbi Karlsvik också.
Ja.
Där ska det finnas en på bortsidan av Kikaberget.
Ja, är det Albystenen?
Möjligt att de kallar den för det.
Ja, nej, det är den här som betecknar Hässlingby. Det är bara ett enkelt kors.
Ja, det var bara ett enkelt kors på
den. Ja, vet jag vilken det är.
Och sen då på sommaren, på våren 1928 så började jag på Söderby. Då gjorde jag varje handla där, kallat för lantbruksbiträde. Det var en titel som fanns på den tiden. Bland annat så körde jag bilen, personbilen, skjutsade barnen till Stockholm, till skolan. Eivor skulle till Brömmerska skolan och Lennart till Katarina Real. Och,
det var ett förtroendeuppdrag det, ja.
Ja, sen hade farbror Axel, han hade mycket syner. Och varje andra uppdrag just den där sommaren. Bland annat så var det bouppteckningssyn efter brukspatron Branhjelm på Sandemar. Och sen var det syn på Berga lantbruksskola. Jag vill minnas att det var direktör Weber som skulle överta och arrendera Berga då och driva gården som arrendator. Och det var ju en ganska, det var ju flera dagar som den där synen pågick. Och då skulle det ju, jag kommer ihåg att jag hämtade den mannen som var ansvarig för synen där. Han hette Skyllekvist och var en mycket ansedd syneman i Stockholmstrakten. Han hade ett eget gods i Rotebro, Edsby eller vad det hette för någonting, eller på den stor gården. Han skulle ha skjuts till Stockholm och då han var ekonomisk av sig, så han skulle passa på då och dra nytta av skjutsen så mycket som möjligt och göra en del uppköp. Jag fick kryssa kring Hötorget och han hitta på allt möjligt då som han skulle ha uträttat bara för att han hade en bil till förfogande. Sen gjorde vi långresor. Vi åkte Vättern runt. Hela familjen Pettersson på sommaren, kommer jag ihåg. Sen deltog jag i arbetet där på gården. Jag hade ansvaret för magasinen. Säden skulle skottas och den höll sig frisk. Och sen var det försäljning av hö och halm och med mindre partier av havre när det kom med folk ifrån de här små gårdarna där som fanns kring Länna på den tiden i den här Lismadalen, och där fanns en hel del mindre jordbrukare som behövde köpa små kvantiteter som vi hade till hands att sälja från Söderby. Det tog ganska lång tid att hållas med den här försäljningen. Det var ju olika sorter som skulle vägas upp och så vidare och göra samteckningar om. Så var det en del försäljningar från trädgården och så var det ju i lagården var det ju en hel del som det skulle skaffas foder, kraftfoder till korna. Det skulle blandas till och det fanns en hel del såna där arbeten som tog som var väldigt lärorikt att hållas med. Själva jordbruket måste man ju också hjälpa till med, särskilt då under skörden, i första hand då höskörden och sen även under spannmålsskörden. Men sen på hösten, annars var det ju ett väldigt krävande arbete med under tröskningen, alltså jag skulle tröskas på hösten. Men då hade jag redan börjat på Husby. Fick överta arrendet där i slutet av oktober 1928. Så jag var aldrig med om den där tröskningen. Det talar de ju om på gården att det var ju det besvärligaste under hela året egentligen. Det var kolossalt arbetsamt att tröska på de stora gårdarna. För sedan lagras ju upp i stora logar som skulle kastas fram till tröskverket. Och det var mörkt och dammigt och väldigt besvärligt. Men det slapp jag vara med om.
Jaha. Det är då, på den tiden var kvarnen i Söderby igång fortfarande?
Ja, den drevs med vatten och ett turbinmaskineri där. Ganska högt fall. Det var ju inte så mycket vatten som rann förbi, men det var ovanligt högt fall för att vara en sån där liten kvarn. Och då går det ju inte åt så mycket vatten, så det var ju... Men det räckte nog inte hela året. Det var, minnas att det var en fotogenmotor som var som komplement.
Jaha. Det vattnet, kom det från dammkärr?
Ja, det så kallade dammkärr nu. Det är väl därför det heter dammkärr, för att det tjänstgjorde som kvarndamm.
Ja.
Sen kom det ju från sjöarna ovanför där. Över och neder Ruda sjön. Den här gamla Grip nu, han var uppe och grävde i skogen där. Det är ju en vattendelare på Jordbromalmen där vattnet rinner dels åt Söderbysidan, alltså norr upp och sen åt andra hållet åt söder. Och han var på grävde där och fick över lite vatten till oss norra sidan.
Ja, det är en del sumpmarker där.
Ja, lite kärrmarker där uppe. Ja. Man fick ner på den tiden. Jag vet inte om det rinner åt det hållet ännu eller om det har skiftat över åt andra hållet.
Det är en liten vattendelare där mot Lillsjön. Riktigt.
Mm.
Ja. Gick vattnet då under vägen till kvarnen? Mellan...
Ja, det var en brotrömma där alldeles vid kvarnen när vattnet gick under.
Ja.
Sen var det en trätub som gick ner till en turbinsump där lilla turbinen stod alldeles intill kvarnen då där. Så att kraften togs ut direkt på en axel där. En transmission där till kvarnmaskineriet. Och där maldes ju alla både stålsiktning eller finsiktning av vetemjöl och så kallad toppsikt till för rågmjöl, och sen var naturligtvis gröpning av fodersed. Det var rätt stor kvarnrörelse. På slutet så var det då blev den ju elektrifierad och blev ju hela kvarnen blev ombyggd på senare år. Det var väl en bland de sista kvarnarna som fungerade här i trakten. Jag vet inte när den, det blev väl inte nedlagt förrän fram på 1960-talet skulle jag tro.
Ja, sen kom du till Husby så småningom. Kanske ska berätta lite om hur det gick till.
Ja, det gick till på det viset att jag sa förut att Örby Axel hade varit med på bouppteckningssyn på Sandemar. Och det var ju efter brukspatron Branielm. Han dog, de dog nästan samtidigt, arrendatorn på Husby och brukspatron. Och det så att Husby blev ledigt. Det fanns ju kvar år på kontraktet där, så att det var en överlåtelse som skedde mot en inventarierna skulle lösas in. Det skulle skaffas pengar då att lösa ut den förra arrendator Johansson. Och jag lyckades få förtroende till ett lån då som skulle räcka till inventarielösen. Jag vill minnas att det var 44 000 kronor gällde. Det var rätt mycket pengar på den tiden. Mm. Och då var det ju en andra frågan att verkligen få överta kontraktet utav jordägaren. Och det var ju vissa problem utav att jag var så pass ung, jag var bara 24 år. Och häradshövding Friis som var ombudsman för Sandemar, och det var ju väldigt stort fideikommiss. Utom Sandemar nu så var det ju en del i Uppland, ett Rönngarn, som var med på den tiden. Och den här häradshövding Friis hade haft dåliga erfarenheter utav unga arrendatorer förut. Så han sa, jag har arrenderat ute pojkar förut och det har gått åt helvete. Så han sa att han var inte särskilt pigg på att arrendera ute mig. Men genom en viss övertalning då, eller man kan säga att det var stor övertalning från både farbror Axel och agronom Brandin som också var med
på Sanda. Ja,
på Sanda, alltså, som var med om den här bouppteckningen. De lyckades övertala honom så att jag fick överta kontraktet och till slut. Och det var ju lyckat för min del. Jag kommer ihåg att Brandin sa att nu har du verkligen fått det förspänt. Nu får vi se hur du klarar dig. Och det var ju väldigt förmånligt på det viset att kunna få, att kunna överta en gård som var fullt i drift. Och att jag fick låna upp så pass mycket pengar på en gång. För sen kom det ju en fruktansvärd kris ett par år efter, i början på 30-talet. Och de lantbrukarna som var kapitalsvaga, de fick ju göra konkurs och gå ifrån sina gårdar. Men jag klarade mig väldigt bra, och det berodde delvis på att vi började lämna mjölk på småflaskor till Stockholm. Vi hade ett par hundra mjölkkunder på Söder. Och på den tiden så gick det bra att få tag i dugliga människor, dugliga hjälpare som kunde sköta en sån där distribution. Och det, genom den här distributionen så fick man in dubbelt så högt mjölkpris som man skulle ha fått i annars. Mjölken var ju nere i partipriset i 7-8 öre bara på ute på landet, bara några mil från Stockholm. Vi lyckades få 17-18 öre på det här viset, så det var ju minst det dubbla. Men fodret som man köpte var väldigt billigt. Det var ju, det kostade knappast någonting. Jag kommer ihåg att man köpte kraftfoder för 6 öre kilo. Kli, vetekli till exempel, och sen oljekakor och sånt var i pris därefter. Så att det var väldigt billigt att producera mjölk. Så om man kunde få ut det dubbla priset, så var det naturligtvis en bra affär. Det gjorde att jag fick väldigt god start och kunde rationalisera gården, börja med dikningar och sånt som jag inte kunde ha haft råd till annars. Så jag var med de första som började med rationell rörtäckdikning. Och då fick man ju statsbidrag och väldigt billig arbetskraft utav att det var arbetslöshet och kris inom jordbruket. Så allting fanns ju till förfogande för de som kunde ha råd att använda sig av de hjälpmedlen som fanns då. Jag tänker närmast på hushållssällskapet. De hade ju en stab av tjänstemän som kunde medverka med att göra täckdikningsplaner och hålla med förmän och arbetsledare, som gjorde att man kunde genomföra de här rationaliseringen, som har lönat sig väldigt bra. En sån här dikning nu, den räcker ju i minst i 50 år, och jag har ju haft kunde ta de här vinsterna under hela min tid som arrendator. Så det var ju väldigt väl placerade pengar. Just de här som lades på den här rörtäckdikningen.
Det var på 30-talet då, det var väl rent av en kampanj för täckdikning, vill jag minnas.
Ja. Jo då, men det dröjde innan det kom igång. Den andra delen av Stockholms län då, alltså Roslagsdelen, de kom faktiskt inte igång med dikningen förrän 10 år efter. Och då hade vi färdigt för flera år. Vi var färdiga flera år före än de hade ens tänkt att börja dika. Så att det var ju, då hade ju redan hunnit blivit ganska dyrt. Då hade ju krisen var ju överstånden och alla människor hade arbete. Och då blev det ju stora kostnader för dikning. Då var ju även, hade ju även tegelrören hunnit bli dyra.
Mm.